allihopa och välkomna till avsnitt 395 av Ångestpodden.
Hej!
Pushing 400.
Ja, men typ så 5 veckor kvar.
Ja, det är fan sjukt.
Jag tycker ändå vi ska säga att vi kommer inte göra något speciellt då.
Nej.
Inte vad vi vet nu.
Vi ska bara så njuta av 400.
400.
Ja, sjukt.
400 gittiga, goiga avsnitt.
Yes. Du har haft gittigt och gottigt.
Nej, det har jag inte.
Nej, jag vet.
Jag har levt i en mardröm.
Ja, jag vet.
Jag ska berätta en sak här för er nu, mina älskade kära lyssnare. Så här. Förra veckan så kom jag ju tillbaka till Stockholm efter att ha spenderat semestern i Karlshamn.
Mm.
Ja, du vet ju vad som kommer ska.
Ja.
Men vi måste liksom diskutera. Vi har typ inte suttit ner och pratat om det. Skoja.
Det har vi.
Ja, är det konstigt?
Jag har väl fan varit med.
Ja, men jag skämtade. Vi ska så lämna mina väskor i min lägenhet. Kommer in och möts av 40 döda getingar.
Nej, men det är en massgrav.
Nej, det är en massgrav. Ligger 40 döda getingar på golvet. Jag...
Vem var det du berättade det här för? Och så frågade personen mig, överdriver hon nu eller vad?
Ja, det var
eller?
Happy som frågade
dig. Just det.
Ja, det som händer då är att jag drar mig till minnes vad mamma, Mamsi Mamsi, har sagt innan jag åker hem till Karlshamn. För då har hon sagt så här, ja, men det är getingsommar, så se till att stänga ventilen. Alltså ventilerna vid fönstren. Jag har inte stängt några ventiler. Mm. Så jag tänker så...
Alltså alla har ju, men det är alltså sådana ventiler som man öppnar som sitter på fönsterbrädan.
Ja, men exakt.
Så bara skruvar man på den. Alla har ju, men gamla hus har ju typ så.
Ja. Och jag är så, det kanske blir så här. Alltså om det är getingsommar. Men jag tycker ändå att det är jävligt märkligt det här. När jag kommer hem senare på kvällen, då ringer jag mamma och pappa och är så, hej. Så vänder jag då FaceTime-kameran och de bara, nej men gud! Sen börjar jag höra att, vad fan, det låter som det surrar. Varpå jag ser att några getingar lever. Och de kommer från min köksfläkt. Sen börjar ju då en visa. Nej men det är... Jag sätter på köksfläkten. Och när jag sen går ut utanför mitt, liksom, alltså min lägenhets, alltså lägenhetshuset. Då ser jag att från fläkten, alltså köksfläkten och ventilationen ut.
Mm.
Det är inte en geting vi snackar. Och nu överdriver inte jag. De cirkulerar i liksom massor.
Det är ett samhälle där inne.
Absolut. Så jag bara, vad är det som pågår? Alltså jag får ju panik såklart. Summa summarum, jag hittar numret till Anticimex. De kan inte komma förrän så en vecka. En vecka hade gått i tisdags. Jag har då under den här veckan fått bo på hotell. För att det är så mycket getingar i min lägenhet. Jag har tejpat igen hela köksfläkten som ett konstprojekt. Kan lägga upp på Ångestpodden story idag. Har liksom slitit mellan hopp och förtvivlan. Att så här, de kommer ju bygga bo i min... Alltså de getingarjävlen kommer ju bygga bo i mitt lägenhet. Alltså i lägenhetshuset. Inuti min lägenhet. Och jag... Alltså, nej men Sofie, alltså, när jag är med om sådana här saker, jag kan inte hantera skiten.
Nej, ja, det jag fattar. Men det här var ju, det hade inte jag heller hanterat bra. Och så levrad för getingar. Alltså jag hade ju ändå, det är inte så att jag hade varit lugn som en felbunke i det här läget.
Nej men igår kom att Simex sprutade in något gift och jag köpte något så, gift på Clas Ohlson typ. Eller det var typ ett gift, det var något spray.
Ja.
Ah, du milde tid.
Men nu är de väck.
Eller? Nej, det vet jag inte. Det har inte varit några där igår kväll. Det, nu släpps ju det, vi spelar in detta en onsdag. Jag vet inte.
Nej.
Jag vågar inte säga något. Fläkten ska också vara tejpad nu i så 5 dagar.
Men det är bara i sådana här lägen som man bara så, fuck vad det är jobbigt att vara vuxen.
Ja, det är så hemskt.
Alltså bara så, jag kan inte be någon annan ta hand om det här. För det är ju min lägenhet. Och nu har det här råkat hända mig. Jag måste ju som, bara lösa det.
Ja, men får jag säga, det känns som att du inte är med om sånt här.
Ja, men säg inte så.
Nej, okej.
Okay. Peppa, peppa.
Men snälla, du har ju inte så.
Nej, men jag har också så en fläkt som låter asmycket som man inte kan göra någonting åt. För det är precis under den så decibelgraden där det fortfarande inte stör någon. Man bara, fast det är det enda jag hör i mitt huvud. Jag hade sova med öronproppar.
Ja, men jag hade gärna bytt i den här sitsen.
Ja, men du kan ändå bli av med detta. Det kan inte jag. Ska vi tävla om vem som har det värst?
Ja, där har jag så känner jag när jag är med om sånt här. Ja. Då är alltså det här så här hemskt. Nej, också att han får antisemik säger så här mycket jättunga jag aldrig sett innan snart.
Men han var ju dum i huvudet, förlåt.
Alltså, ja, men förstår du vem säger så? Alltså, jag är så...
Han sa ju också så när han kom bara, ah, nu är jag lite slarvig och tar inte på mig några handskar. Man bara, men alltså vi tycker inte att du är cool.
Nej, men då blev jag så, ah! Alltså när han sa så då var jag så, okej, då får jag flytta ut. Alltså vad ska jag göra?
Mm.
Ska jag bo på hotell? Ska jag, hur många tusenlappar ska jag lägga på att bo på hotell?
Ja, jag tror att det är löst nu faktiskt. Det jag kändes hoppas. Som det igår.
Dagens gäst.
Yes.
Vi har med oss journalisten Irena Påkär.
Ja, nu är hon ju även författare.
Till boken Backlashen, Me Too och revolutionen som stoppades.
Ja, och det är ju framförallt i den vi kommer vara i dagens avsnitt. Och helt ärligt så trodde inte jag att jag, alltså innan vi läste boken, så tänkte inte jag att det skulle finnas så mycket som jag fortfarande kunde och ville prata om kring just Me Too.
Mm, nej, men jag vet. Och också så här, ja, men jag tyckte det var intressant också i att så här, vad menar Irena med den här backlashen? Mm. Och vad innebär det? Att vi är i en backlash av Me Too.
Mm.
Innebär det att kvinnor blir tystade igen och att vi inte kommer våga prata om sexuella övergrepp så som vi trodde hösten 2017, att vi, nu kommer vi alltid prata om det här.
Ja, precis.
Vi rullar nu intervjun med Irena.
Varsågoda! Hej Irena och varmt välkommen till Ångestpodden!
Hej, tack!
Det är jättekul att du är här.
Jag är så glad att få vara här.
Fint. Fint.
Men för de som inte vet, vem är du?
Ja, men jag är väl främst, jag brukar presentera mig som chefredaktör för Veckorevyn. Det är det jag jobbar mest med. Men jag är journalist liksom. Jag skriver också krönikor i Expressen och sen så gör jag lite ditten och datten tänkte jag säga. Men
bland annat så skriver
böcker. jag har liksom fortfarande inte börjat presentera mig själv som författare. Det känns konstigt. Men ja, jag har nyligen släppt min första bok. Och sen om någon, jag tänker att folk kanske, det folk känner igen mig från är kanske På spåret.
Mm.
Men det är väl det. Ja.
Ja, men så, för så var det igår när jag pratade med mina föräldrar och så sa jag att vi skulle podda med dig. Då visste pappa, han bara, ja, hon var med På spåret.
Ja, men precis.
Så i alla fall en äldre generation.
Det är där man blir household.
Exakt, det är verkligen det. Ja. Stor skillnad på bli igenkänd före och efter På spåret.
Ja, det kan jag verkligen tänka. Men visst är det så med Veckorevyn att du är chefredaktör och du driver liksom.
Ja, det är så jävla fett.
Mm.
Det har jag gjort sedan 2019. Då startade jag liksom ett eget bolag för att kunna driva vidare Veckorevyn.
Mm.
Så det har jag gjort, och nu har jag gjort, det är ju ganska länge, eller ja, 3 år, men för mig är det, för mig är det länge.
Mm.
Men det är så jävla roligt.
Ja, skitkult. Men vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Jag tänker på fysiska reaktioner. När jag har haft ångest så har det suttit liksom väldigt fysiskt hos mig. Alltså med illamående, med kallsvettningar och så. Så att när jag hör ordet ångest så är det för mig som en fysisk reaktion.
Mm.
Och jag tänker på mig själv förr i tiden, lite mindre nu.
Jag relaterar till alltså det fysiska och att man liksom, just det här med illamående och ja, jag kände när du sa det. Men som vi sa, alltså du är ju främst här idag för att vi liksom, men vi läste din bok och vi bara, Irena måste komma till podden.
Mm.
Och alltså, hur har det varit, alltså hur har det varit för dig att skriva den? Alltså hur kom det sig att du ville skriva boken? Där... Och den, vänta, vi ska säga också, Backlashen, Me Too och revolutionen som stoppades heter den.
Yes. Nej, men där kan vi verkligen snacka ångest.
Mm.
Den föddes på något sätt ur ångest. Eller ur en känsla av ångest. Så idén kom egentligen bara i ett samtal med Anton då, som sen blev min förläggare. Där vi bara pratade om hur sjukt allt var. Det här var förra vintern. Alltså vintern 2021.
Mm.
Visst är det 22 nu?
Ja.
Där jag var så här, men jag fattar, vad är det som händer? Varför beter sig folk igen som att MeToo inte har hänt? Liksom? Och det kände jag liksom en ångest över. Och sen så trodde jag att det var jobbigt nog. Och sen när jag började skriva boken, då var det verkligen... ja, framförallt i researcharbetet som jag höll på med i princip, ja, men mest hela förra sommaren, så var det verkligen som att sitta i en konstant ångestattack nästan, för att det var vidrigt, för att det var ju mycket att titta på vittnesmål, att kolla bakåt i historien, hur har det sett ut för kvinnor, att liksom grotta ner sig i alla de här fallen som har präglat mig och min uppväxt på olika sätt. Alltså det finns ju liksom ett antal kända våldtäktsfall och sådär. Och att sitta i det där var väldigt, väldigt tungt. Mycket, mycket jobbigare än jag trodde.
Jag fattar att det blir, alltså det infaller ju sig en känsla av hopplöshet när man inser hur jävla mörkt det är.
Det är så mörkt, och jag försökte liksom gå tillbaka lite och titta så här i mitt eget liv, att jag, det var så mycket jag trodde hade hänt som visade sig bara vara en tillfällig förbättring som sen gick tillbaka. Saker som så här, det här skulle aldrig kunna hända idag. Och så bara, jo. Det händer idag. Och det är ju en jättejobbig insikt. Men jag tror att ju mer jag jobbade med den här boken, desto mer arg blev jag. Och det är mycket skönare att vara arg än att vara liksom ledsen och ångestfylld. Så när jag väl började känna ilskan, då kände jag ändå så här, okej, det är det här som är poängen med den här boken. Att kunna bli arg för att ur ilskan hitta någon form av vilja att liksom orka och vilja mer.
Vi kommer in på det här mycket mer sen, men vi vill backa bandet lite först. Du kom till Sverige som ettåring och är uppväxt i Växjö. Hur ser du tillbaka på din uppväxt?
Gud, jag hade verkligen en sån supervanlig uppväxt, känns som. Ja, förut, alltså, det fanns ju vissa saker som var lite annorlunda. Det är klart att det är annorlunda att växa upp i en flyktingfamilj. Alltså jag är född i Sarajevo i Bosnien, och jag och mina mamma och pappa kom hit som flyktingar när jag var ett, och sen föddes min lillebror. Så det är klart att så här, jag har ju varit medveten under min uppväxt om att det har varit en jävla uppförsbacke för mina föräldrar att liksom landa i Växjö, en liten håla liksom. Eller ja, inte en liten håla, men
ganska liksom. Jag ska säga så att vi som är från Karlshamn, det var så en timme från Växjö. Då tyckte vi Växjö var storstad.
Ja, det var så åkte till Växjö och shoppa.
Ja, det var så här, Växjö hade ändå så liksom några typ monkey.
Ja, precis.
Ja, men det var ändå en väldigt liksom trygg och fin barndom där jag på sommaren åkte tillbaka till Balkan, fick med mig det. Men jag var ganska svårt barn. Alltså inte svårt som är svårt att hantera. Det blev jag nog som tonåring mer. Alltså jag var ganska arg. Och jag var ganska, ja, men ganska liksom präglad av någon typ av ångest och tyckte inte om att vara barn, ville bli vuxen, tänkte att allt skulle lösa sig om jag blev vuxen. Ja, men väldigt så lillgammal och bara, ingen förstår mig, jag är så ensam. Fast det var jag ju inte. Nej. Men det kändes ju verkligen så då.
Ja, men vi hörde det i varvet att du sa just det här med att du var så lillgammal, och men tänkte du att så här, men om jag bara blir vuxen så kommer jag inte känna ångest eller liksom.
Ja, men då tänkte jag så här, då kan jag i alla fall eliminera alla de sakerna som jag tror ger mig ångest. Ja, ja. För då kan jag bestämma över mitt eget liv. Men sen förstod jag ju att det är inte så riktigt ångest funkar. Om det funkar och typ så, bara flytta. Ja. Eller liksom, bara börja äta det jag är sugen på, så kommer jag aldrig mer ha ångest. Alltså det är ju inte riktigt, inte riktigt så. Däremot så... så tror jag att det verkligen hjälpte mig att liksom byta stad och börja om och ta mig an liksom egna utmaningar och ändå på något sätt känna att jag, ja, men att jag klarade mig själv, tror jag var väldigt stärkande för mig, och det i sig tror jag kunde hjälpa liksom min psykiska hälsa att säga, jag kan göra det här liksom.
Men visste du att du ville till Stockholm hela tiden? Ja.
Så för då, precis som Växjö var storstad för er, så var ju Stockholm så, jag måste till Stockholm. Där kommer folk vara som jag, för jag trodde att jag liksom var så missförstådd och la la la, där kommer jag liksom hitta mitt space och min plats och så. Och jag tror också att så här, mina föräldrar är ju från Sarajevo som är Bosniens huvudstad och där det finns ett rikt kulturliv och, så jag har alltid längtat till någonting större utifrån vad jag hade hört från dem också. Så jag flyttade faktiskt till Stockholm några dagar efter att jag hade tagit studenten. Och det är ju, vad är det? Det är 10 år sedan, 11 år sedan.
Men du har jobbat som journalist sedan du var 17.
Ja, till och från.
Ja, hur kom du in på det?
Jo, liksom? Men Smålandsposten, som är liksom lokaltidningen i Växjö med omnejd, de hade en ungdomsredaktion. Och jag började jobba på den när jag var 17. Så då var vi ett litet gäng som det har gått väldigt bra för allihopa. Det är så himla fint. Jag tror verkligen att lokaltidningarna är en väldigt bra plantskola. Så det är väldigt synd 100%. Att de försvinner och att det blir svårare som ung att ta sig in där. Men jag vet att i Smålandsposten ska i alla fall starta upp en ny ungdomsredaktion. Om de inte redan har gjort, jag tror de redan har gjort det. Så det gör mig väldigt glad. Ja, det var länge sedan de hade det. Så då jobbade jag där några år bara liksom lite extra. Och sen så skrev jag lite så här recensioner. Jag trodde att jag ville bli musikjournalist liksom. Så jag skrev lite för kulturen och sådär också på Smålandsposten. Sen flyttade jag till Stockholm och jobbade med annat. Började plugga reklam och PR på Stockholms universitet. Jag tror att jag hade lite den där bilden av, om så här en dröm i reklambyrå tillvaro liksom, som är så många bloggar och sådär. Alltså det här Sandra Beijer-livet.
Man satt hemma på flickrummet och läste bloggar liksom.
Där är det också så, det kanske inte bara var hennes jobb då som var liksom nyckeln till hennes liv. Men, men sen så fick jag möjligheten att börja jobba på Nyhet24 och då hoppade jag av det programmet som jag pluggade. Och sen, och då hade jag precis fyllt 22. Så sen dess har jag liksom, och nu är jag 30. Så sen dess har jag jobbat liksom heltid med journalistik.
Men åter då till din bok Backlashen. Den tar ju liksom avstamp i hela MeToo-hösten 2017. Hur ser du själv tillbaka på den hösten?
Jätteblandat. Med ganska stor glädje på ett sätt, för att jag vet att det betydde mycket för många. Även om vi inte ser jättestora samhälleliga förändringar, så fanns det en väldigt liksom läkande kraft i det som hände 2017 på en liksom individnivå för kvinnor. Och även för mig och för mina vänner och sådär. Och det var väldigt starkt och det bär jag med mig. Men det som jag beskrev om hur det var att skriva den här boken, lite så var det 2017 också, att man var tvungen också att vara i det där traumat.
Exakt.
hela tiden. Det gick ju inte att undkomma, så vart du än loggade in, om du liksom bara scrollade på Facebook, på Twitter, så var det bara vittnesmål om sexuellt våld, vittnesmål om sexuellt våld, vittnesmål om sexuellt våld. Och det gick ju nästan inte att andas, samtidigt som det var jättebefriande. Så att det var ju en väldigt konstig tid, men jag tror att det var ju den enda gången under min och många andras livstid som det ändå fanns en till synes överväldigande majoritet som stöttade kvinnor som pratade om den här frågan. Och det har vi ju inte sett tidigare på det här sättet, och det är klart att det var mäktigt.
Men alltså, när vi satt och pratade om det, du och jag, för jag och Sofie åkte bil igår, så satt vi och pratade om det och så här, det känns som, alltså det väcktes ju så mycket i alla kvinnor, som du säger, alltså alla runt omkring en, det väcktes minnen, det väcktes liksom traumatiska händelser. Var det någonting som väcktes i dig som du var så här, oj, det här har jag ju varit med om? Är det liksom någonting som du inte ens kanske hade... Ja, men för det sa vi igår, så här, det var så mycket som väckte som jag inte hade klassat själv. Som så här, men det här är ju ett övergrepp, eller det här är inte alls okej.
Okay. Ja, jag gjorde ju med ett inlägg på Instagram som jag, liksom, när jag läste andras erfarenheter så insåg jag ju att jag har varit med om saker som jag inte ens har tolkat in som ett övertramp ens, utan så här, jag minns ett jävla obehag och att jag så här, ja, men fick av tunnelbanan tidigare en gång för att det stod en kille och liksom gned sig mot mig och ingen sa till och jag blev helt paralyserad. Men innan MeToo hade jag typ inte, alltså jag hade bara förträngt den händelsen. Alltså hade du någonting som du hade förträngt?
Jag hade nog inte som jag hade förträngt, men jag kände nog ett behov av att prata om det på ett annat sätt. Inte öppet, men med min man till exempel. Att jag var så här, men gud, vet du, jag har aldrig berättat för dig, men det här händer ju. Och att, så det väckte inte några liksom, vad ska man säga, förträngda minnen, men det väckte ett behov av att säga att så här, jo, men det här har ju faktiskt hänt mig också. Men det som du berättar, jag tycker det är ganska intressant, för att nu i efterhand när vi pratat om MeToo så har det också kommit liksom lite kritik kring just det där, att det ibland också kan finnas en fara i, eller det kan få nästan en negativ effekt, för om man inte har skadats av det innan, om man då gräver fram det, finns det liksom något egenvärde i det? Och det kanske det inte finns, men för många tror jag att man hade såna där minnen som man på något sätt kände i kroppen. Man var rädd och orolig, man visste bara inte varför.
Nej.
Och det är väldigt stor skillnad på det och att gräva upp någonting som inte har påverkat den alls. För det tror jag inte var liksom den stora majoriteten som gjorde det, utan det var just de här sakerna man inte har kunnat sätta ord på, men som man har haft en väldigt obehaglig känsla av.
Ja.
Och det är viktigt för det personliga läkandet, för att kunna gå vidare.
Ja, men verkligen.
Ja, så sant.
Men varför tror du att MeToo liksom blev det som det faktiskt blev just där och då?
Gud vad svårt. Jag tror att det som hände i USA var väldigt viktigt. Alltså de publiceringarna kring Harvey Weinstein. Jag tror inte att MeToo hade hänt utan det. Man behövde att medierna gjorde sitt jobb. Efter så många år där de hade misslyckats med att liksom sätta dit honom, så lyckades man äntligen göra det. Och det tror jag gjorde att det fanns en, det blev en kollektiv liksom känsla av att så här, okej, men det går. Det kanske tar 20, 30, 40 år, men det kan gå. Att man liksom fick tilltro till systemet, och när man har den tilltron så kanske det är lättare att prata. Och det såg vi i Sverige också. Jag tror inte MeToo hade blivit lika stort om inte medierna, om vi inte hade haft medias stöd, alltså rörelsen inte hade haft medias stöd från början. Och det finns en forskare som heter Ninni Carlsson som jag har pratat med i den här boken också, som, alltså i den här boken Backlashen, som har forskat länge på kvinnors bearbetning av sexuella övergrepp. Och där spelar medierna en jätteviktig roll. Alltså när samhället liksom lyser på det här problemet och säger, vi tror på dig, vi tror att det här är en viktig fråga, så händer väldigt mycket. Och sen så tror jag såklart att man ska inte heller underskatta vilken viktig roll sociala medier spelade. Alltså att det var så enkelt att, att globalt enas kring den här frågan. Men absolut var det nödvändigt att det fanns ett antal kända män som ändå fick stå till svars. Oavsett vad man tycker om det liksom medieetiskt, och om man gjorde fel i vissa fall, vilket jag också tyckte att man gjorde, så spelade det en roll för MeToo-rörelsen.
Men du, liksom, om man sätter då MeToo i ett historiskt perspektiv, för du skriver ju om liksom kvinnorörelsen genom historien, vilket jag tyckte var så, jag vet inte, alltså, när man ser det så svart på vitt som man gör i din bok, det gör ju någonting med en att liksom läsa om det. Vad säger historien?
Den säger ju att det som har hänt nu de senaste 5 åren är inget konstigt. Det har inte hänt för att MeToo var för mycket, för dåligt, för högljutt, eller för att det blev en häxjakt, eller vad man nu väljer att kalla det liksom. Den, det här händer, den här backlashen då som jag beskriver, den händer för att kvinnor fick en röst, för att kvinnor stod på barrikaderna. Och det ser man historiskt också, att så fort kvinnor rör sig framåt så trycks de tillbaka med all kraft. Och jag har speciellt tittat på 80-talet i USA och reaktionerna på kvinnorörelsen som var innan det. Och det är en författare som heter Susanne Faludi som har skrivit en bok som heter Backlash. Så min titel anspelar ju på hennes bok. Hon har skrivit en 600-sidig bok liksom, i detalj om vad som hände. Och tittar man liksom i hennes bok och jämför, nu är det ett väldigt kort perspektiv i Sverige, så jag tror fortfarande inte att vi ser de stora effekterna av backlashen. Vi är mitt i den här backlashen. Men ändå går det att se många likheter. Och det handlar ju om att gamla myter kommer tillbaka om kvinnor, och som hämnerskor, bedragerskor, lögnerskor, gold diggers. Alltså vi ser ju, på tal om gold digger, vi ser hur man har pratat om Amber Heard nu senast i rättegången med Johnny Depp. Hur hon har utmålats, hur Göran Lamberts pratar om kvinnan som har anmält honom för våldtäkt som en lögnerska och bedragerska. Vi ser den typen av saker komma tillbaka. Vi ser hur en väldigt vanlig grej. Jag läste en intervju med Ruben Östlund igår där han säger så här, men mens, jag vet inte exakt vad han säger, men han säger liksom att mens sexualitet blivit tabu efter MeToo, så som man liksom efter 70-talets kvinnorörelse också. Alltså att det finns tillbaka. Liksom en rörelse som hela tiden kommer tillbaka.
Mm.
Och jag tror att den liksom enorma backlashen vi är i nu är ju ett kvitto på hur framgångsrikt MeToo faktiskt var.
Mm.
För skulle det varit en dålig rörelse, eller en rörelse som inte hade någon påverkan på enskilda kvinnor, så skulle patriarkatet skitit i att göra motstånd.
Mm. Ja.
Och vi pratade ganska mycket de senaste 5 åren, och vi pratade ganska mycket om så här, vad gjorde MeToo fel? Vad hade kunnat bli bättre? Vilka misstag gjordes? Blev det för mycket det här och det här? Nej. Det som hände nu är ett kvitto på att det var så jävla bra.
Ja. Gud vad sant.
Ja, det är fan god.
Ja, det är
alltså.
För väldigt snabbt där under hösten 2017 så började ju man i media benämna vittnesmål från kvinnor som just en häxjakt på män. Så vad tänker du kring det?
Jag tänker att det är så himla liksom debilt sätt att beskriva det som hände i stort. För att i de här beskrivningarna så utgår man från att varje enskild kvinna har makt att förstöra varje enskild mans liv. Och så är det ju inte, det är ju precis tvärtom.
Ja.
Vilka i regel är det som får sina liv förstörda av den här typen av saker och att vittna? Amber Heard igen. Vilka är det som drabbas? Det är kvinnorna. Kvinnor har väldigt, väldigt, väldigt sällan, kanske aldrig, något att tjäna på att gå ut och berätta. Så att det här är ju bara ett sätt att misskreditera en hel rörelse. Och jag tycker också att man har överdrivit liksom, i samtalet har man pratat om män vars liv har blivit förstörda som en jättestor grupp. Mm. När det i själva verket är så att de allra flesta vittnesmål var helt anonyma. De flesta skrev inte ens vad de hade varit med om. De flesta skrev Me too,
ja,
bara. Mm. Eller pratade generellt om ett ex eller liksom en kollega eller sådär. Så det var ju bara ett sätt. Gjorde man det så gjorde man ju det för att liksom få folk att tappa blicken från det som egentligen höll på att hända. Men det som är det sorgliga är att så himla många drogs med i det och fortfarande dras med i det. Och jag har ganska svårt att förstå varför man gör så.
Du menar dras med i att man håller med om att det blir en häxjakt på män? Mm.
Att vi liksom har ägnat de senaste 5 åren väldigt mycket kring att prata om de medietiska övertrampen. Vi har ägnat mycket tid åt att prata om Cissi Wallin. Vi har ägnat mycket tid åt att prata om de här Facebookgrupperna. Vi har inte pratat så mycket om uppropen som samlade över 100 000 kvinnor. Vi har inte pratat om att jämställdhetsministern avgick mitt under brinnande MeToo-rörelse.
Jag hade ingen aning, så jag läste det. Så jag visste inte ens.
Vi har inte pratat om att så här, jättemycket av de pengarna som regeringen gav myndigheter skulle kunna söka har inte sökts, har inte använts. Och vi, även vi som liksom tycker att MeToo var bra och är insatta, har haft en tendens att gå med på och slösa tid på att prata om de här sakerna som är en så liten del och som är så irrelevanta för vad MeToo egentligen var.
Mm.
Och där tror och hoppas jag liksom att den här boken ska, ja men, om man håller med mig om att MeToo ändå var bra, att man ska kunna tänka så här, men gud, varför har jag ägnat så mycket tid åt det här? Och jag ska inte göra det längre.
Mm.
Men jag måste inte säga MeToo var bra, men jag kan bara säga liksom, om någon kommer och bara, ja men det var faktiskt fel att Expressen gjorde det här om Virtanen, bara säga så här, ja, det var en grej. Men MeToo var det här och det här och det här och det här.
Ja,
liksom.
Exakt. Alltså det är så jävla intressant.
Mm.
Men just, alltså detta var vi inne på lite, men att det också fort i liksom rörelsen skapades här om att liksom, ja men, kvinnor som vågade vittna om vad de hade varit med om blev liksom så här, ja men alltså som att kvinnorna hade en agenda med det, eller till och med så en agenda med att anmäla till exempel. Mm. Så, åh, den här kvinnan behöver pengar, eller mm. alltså hon är bara liksom ensamstående och hämndlysten och mm. bitter typ. Mm. Alltså det följer ju då egentligen bara historiens mönster. Alltså ja. Vad tänker du kring det?
Ja. Det gör det verkligen, och det är där jag menar att jag blev så himla liksom uppgiven och hopplös i början när jag skrev den här boken, för att jag trodde att det var liksom myter vi hade raderat ja. Ut kring kvinnor. Men speciellt i Sverige, man får typ inga pengar. Alltså du vet, vi har inte den typen av skadestånd och
nej,
så.
Exakt.
Så det är ju en väldigt, det är ju en väldigt konstig föreställning som liksom, den föreställningen om kvinnan går ju tillbaka till antikens Grekland liksom. Kvinnan som bara vill hämnas och sådär. Men tittar vi historiskt, tittar vi idag, så är just hämnden är en väldigt liten drivkraft. Det är snarare en fråga om upprättelse.
Mm.
Och det är väl inget konstigt att vilja ha upprättelse. Och om man inte kan få den från rättsväsendet, så tycker inte jag heller att det är så konstigt att man väljer att berätta för andra i en Facebookgrupp eller på sin Facebook om vad man har varit med om.
Jag tycker lite idag att problemet är att man blandar ihop hämnd och upprättelse. Mm. Eller så inte blandar ihop, man nästan smetar ihop de båda sakerna.
Mm. Ja.
Att alla kvinnor som vill ha upprättelse är så här galna hysteriska kvinnor som bara är ute efter hämnd. Och typ att sätta dit män. Mm. Det behöver inte alltid bara handla om sexuella övergrepp, utan även i liksom, ja men, bråk eller vad det nu än är. Ja. Men det är liksom, man blandar ihop upprättelse och hämnd.
Ja,
alltid, speciellt när det kommer till kvinnor.
Speciellt när det kommer till kvinnor. Och jag har i ett kapitel i boken tittat lite på liksom hämndens roll i populärkulturen.
Ja.
Kvinnor hämnas ju ofta i populärkulturen. Men i de fall de hämnas så är det nästan alltid män som har skrivit de här filmerna. Till exempel. Så det är ju inte liksom kvinnor som har drivit det här narrativet om kvinnan som hämnerska, utan det är ju männen. För det är ju män som inte kan förstå hur man inte skulle vilja hämnas.
Nej.
Det är ju männen som kräver vedergällning, det är inte kvinnorna. Mm. Och sen är det ändå kvinnor som får stå till svars för den fantasibilden.
Exakt.
Som överhuvudtaget inte existerar. Och det är också lätt att dras med, för att det är som att det har blivit en allmän sanning att det finns ett hämndmotiv.
Mm.
Men det finns ingenting som tyder på att det finns ett hämndmotiv. Och jag har pratat med flera kvinnor när jag liksom arbetat med den här boken, och det förekommer aldrig hämnd. De flesta vill bara ha en bekräftelse på att så här, det här har hänt mig, och en ursäkt.
Ja.
Men det får de aldrig, för ingen man har någonsin sagt, ja, jag gjorde det här mot dig, förlåt.
Nej.
Och sen vill de ha en ursäkt. Det är också så här, de senaste 5 åren, vi måste kunna förlåta, vi måste kunna gå vidare. Säg förlåt då.
Ja, exakt.
Ingen man har sagt förlåt. Varför ska vi som samhälle, som kvinnor, förlåta män som inte säger förlåt? Det är väl det minsta de kan göra.
Ja.
Ändå åläggs det oss att gå vidare, att ge alla en andra chans.
Mm. Ja, och att också nästan be om ursäkt för att man då har förtalat männen. För på tal då om förtal, så har vi ju sett mycket förtalsdomar mot just kvinnor som blivit dömda då för det de berättade under hösten 2017. Alltså, vad säger de här förtalsdomarna om MeToo, skulle du säga?
Alltså, det har ju funnits ett liksom allmänt samtal kring att MeToo, alltså anledningen till att vi har fler förtalsdomar som då drivs som allmänt åtal. Innan sköttes ju det på ett annat sätt. Nu är det ju mer då att det landar under allmänt åtal. Det har egentligen inte så mycket med just MeToo att göra, utan det handlar om en liksom förändring i regelverket som gjordes innan, och som gjordes just för att skydda unga kvinnor från att bli förtalade i sociala medier. Ni kanske minns det här Orre-målet i Göteborg. Det hängde mer ihop med den typen av grejer som hände där under några år, där kvinnor hängdes ut som horor, slampor, sådär, unga kvinnor, flickor. Så därför ville man strama åt det här. Men effekten det har fått är ju att det är helt vanliga kvinnor, ofta helt vanliga kvinnor, som har då förtalat helt vanliga män, alltså inte stora kända män, utan helt vanliga män i deras närhet. Någon de har jobbat med, eller ett ex, eller vad det nu kan vara. Och det de här förtalsmålen säger tycker jag är intressant. Egentligen mest intressant om man kollar i ett större liksom rättsperspektiv. För att jag tror på på att vi behöver ha en förtalslagstiftning som inte bygger på ett sanningsrekvisit. Alltså, mm. bara för att det är sant betyder det inte att man får säga det. Så jag tycker att det är bra. Mm. För att det har ju varit en debatt sen MeToo om att Sverige borde göra som andra länder. Mm. Att man borde ha så att man får säga det som är sant. Men det uppkommer många problem även för kvinnor med det. I rättegång då, om du har blivit uttänkt som hora, då ska det sitta och bevisas ifall det är falskt eller sant att du är hora. Så man går in på liksom om det är sant eller inte. Och med den lagstiftningen vi har så är det inte det som spelar roll. Exakt. Så det är en ganska, jag tycker att det är en ganska liksom förenkling kring att allt skulle vara så mycket lättare om vi bara fick säga det som var sant. Mm. Riktigt så är det inte. Däremot så är ju förtalslagstiftningen och hur den har tillämpats senaste åren, när man sätter det i relation till hur få män som blir dömda för sexualbrott eller för våld mot kvinnor, då ser vi ett stort problem. Där vi ser att vi har ett rättsväsende som i praktiken fungerar så att de skyddar män och sen straffar kvinnor som berättar om vad de här männen har gjort. Och det sticker i ögonen, och därför kan jag förstå att man har nära till hands att liksom kritisera förtalslagstiftningen som sådan, för att det känns ju helt absurt. Det känns ju som en komplott, alltså det känns ju som en konspirationsteori, hela grejen. Och det gör det för mig också. Så det, den effekten det har haft är ju också att jag har haft en tystande effekt. Det är jag övertygad om. Det är ju inga undersökningar som har gjorts på det. Jag hoppas att man tillsätter en sån utredning där man tittar på vilken effekt har de här, jag tror vi är uppe i 15 fällande domarna, haft på kanske framförallt unga kvinnors vilja och förmåga att prata. Också för att förtalslagstiftningen är ganska krånglig. Vi har pratat med en tjej som heter Kajsa som blev dömd för förtal för att hon skrev på sin Facebook om en man som hade varit nästan som en fadersfigur i hennes liv, som hade blottat sig för henne och så, och tvingat henne att spela klädpoker och sådär. Och hon hade lagt upp på sin Facebook, hon hade inte namngett honom och så, men man kunde identifiera att det var han. Hon sa, mina kompisar vågar inte prata alls nu.
Nej.
Och det där är ju också en sån grej att om man inte vet vad man får säga och i vilka sammanhang, då säger man hellre ingenting.
Exakt.
Och det är ett så tydligt exempel på, det går exakt emot det som var MeToo's kärna. MeToo's kärna var att få kvinnor att prata högt. Och nu har de här förtalsdomarna lett till att kvinnor hellre är tysta. Och det där är jätteviktigt att titta på. Även om man som jag är för en förtalslagstiftning, så är det viktigt att titta på tillämpningen. Det är viktigt att titta på när det kan vara försvarligt. Och det är viktigt att undersöka hur kvinnor som grupp har påverkats av det här. Och inte bara säga, men vi har den lagstiftningen vi har. Hej då!
Ja, exakt. Men liksom, vi hörde dig också säga, och du skriver ju också att så här, vi fastnat i publiceringarna kring MeToo. Berätta.
Ja, men jag upplever i alla fall, jag vet inte om ni håller med, men jag upplever att vi har pratat väldigt mycket om Virtanen, Benny Fredriksson, de här liksom namnpubliceringarna de senaste åren. Och att media har fått en väldigt framträdande roll i debatten om MeToo, vilket jag på ett sätt kan förstå. Och utifrån att media var väldigt, som jag sa i början, väldigt viktiga för att MeToo skulle bli så starkt som det blev. Men problemet är att MeToo-rörelsen blir, man blandar ihop den med det medierna gjorde. De kvinnorna jag har pratat med säger, det är vi som får bära hundhuvudet för mediernas publiceringar. Vi har inte gjort något.
Exakt.
Det är inte vi som har gjort de här publiceringarna. Det är ju de enskilda mediehusen med sina ofta manliga chefredaktörer som har gjort de här publiceringarna. Men det är de här kvinnorna som får bära hundhuvudet. Och det har vi alla bidragit till genom att gång på gång gå med på att så fort vi pratar om MeToo så ska vi prata om de här 20 fällningarna.
Ja,
när de är en väldigt, väldigt liten del av det som var MeToo-rörelsen.
Ja, verkligen. Men alltså, vad tror du det betydde? Nu har vi nämnt både Cissi Wallin och Fredrik Virtanen här, och han är ju inte dömd. Men vad tror du det fick för effekt att ändå få liksom ansikten på två så liksom kända personer, och att det blev ett så stort och uppmärksammat mål? Liksom?
Men jag tror att det var jätteviktigt. Och tittar man på tingsrättens dom, förtalsdomen mot Cissi Wallin, där hon ju blev dömd, så resonerar man också kring det, att metrörelsen hade inte blivit lika stor om det inte var för det här. Så att det är ju, och precis som jag pratade om Harvey Weinstein och så, det är viktigt, framförallt i ett inledande skede, att visa liksom män som säger att de är feminister, män som liksom jobbar på bra arbetsplatser, män som är liksom omtyckta folkkära, de kan också vara förövare. Och som sagt, skillnaden, Weinstein är ju dömd, Virtanen är ju inte dömd. Det har ju varit liksom en långtgående debatt i Sverige, men det var viktigt i början. Sen kunde många publiceringar ha skötts snyggare, men jag menar, vi pratar gärna om de här som inte är dömda, men varför pratar vi inte mer om kulturmannen-publiceringen och hur viktig den var? Han blev faktiskt dömd för våldtäkt,
Jean-Claude
Hanot. Och den var ju en jätteviktig MeToo-publicering, men det är som att alla är överens om att den var bra, så då ska vi ignorera den.
Ja, jag vet. Och så sant.
Så vi pratar bara om det som var det som liksom var olika typer av problem. Och det är ju också ett sätt att liksom diskreditera rörelsen, att lägga fokuset på det hela tiden.
Och något så här sjukt, alltså att man tar något slags socialt ansvar, för att det är såklart det är jättejobbigt för honom att han blev dömd. Liksom så, och inför öppen ridå, som att han nästan lite socialt ansvar genom att då inte prata om det, för så nu är han dömd, så då pratar vi om dem som det faktiskt blev utmålade och inte dömda.
Alltså,
för
det är ändå mer synd om män. Alltså, det blir så jag får liksom tänka ändå hela Jean-Claude Arnault, alltså, som hade liksom begått övergrepp så systematiskt under så många år.
Och alla som visste om det.
Ja, alltså det är ju... Att vi inte pratar mer om det är helt sjukt.
Ja.
Det är som att det är bara, du vet, alla stack från Svenska Akademin. Alltså kvinnorna typ. Liksom så. Men vissa slutade. Och sen sitter de som var team Arnaud kvar. Och det var det.
Ja, precis.
Liksom så. Så det är väldigt... den är liksom nästan... Den publiceringen är liksom bortglömd i debatten. Vad medierna gjorde. Och jag menar... Det fanns så många artiklar från den hösten. Och det är bara 20 som har blivit fällda. 20 är mycket, men det är inte så mycket procentuellt sett i antalet publiceringar.
Exakt.
Och framförallt tycker jag att det är viktigt att komma ihåg också att de här uppropen, i princip alla publicerades också i medierna. Och det var ju jätteviktiga MeToo-publiceringar.
Ja, och där tänker man ju med på alla de kvinnor, det vet jag också att du skrev om, att så här, alla de kvinnor, alltså vanliga kvinnor som liksom inom byggbranschen, inom vården, inom, alltså de kvinnorna, att så här, tänk att liksom i en så mansdominerad bransch som till exempel byggbranschen ändå ställa sig upp och bara säga, jag ska skriva under det här, eller jag vill också få min röst hörd. Och sen bara är de helt bortglömda, vi pratar inte ens om storheten i det liksom.
Nej,
och så jag tänker med dig, alltså just kring kultur, alltså hela Svenska Akademin, och i efterhand att så här, Horace Engdahl som har försvarat Arnaud så otroligt trots att Arnaud är dömd, alltså så här, han har avfärdats bara som en så galen gubbe. Man bara, vad, det är väl helt sjukt att det här fortfarande pågår.
Alltså. Och det är det, vi tror ju liksom. Och det är ju för att vi kanske inte orkar något annat.
Ja, exakt.
Så, liksom, vi orkar inte tänka att det är så. Så vi tänker att jättemycket har hänt. Men det här är inte enskilda galna gubbar. Det här är ju patriarkatet. Alltså det är de här gubbarna som är systemet. Och där tycker jag också att så här, om vi pratar om gubbar så ska man inte heller glömma de yngre männen, där vi också ser negativ utveckling.
Precis.
I hur de ser på kvinnor och traditionella könsroller och hur konservativa de är i synen på kvinnors sexualitet. Det blir ju inte bättre per automatik.
Exakt.
Och den backlashen liksom, mot reaktionen vi är i nu, den fostrar just nu en generation unga män som är ännu mer konservativa än vad äldre män är.
Åh, jag ryser igen.
Nej, men ja, det är just som du är inne på. Alltså, för du presenterar ju ganska dystra siffror i boken också. Bland annat att man, nu läser jag innan till här, men att man redan i december 2017 kunde se att hela 45% av svenska män ansåg att MeToo-uppropen var helt eller delvis överdrivna. Men ännu värre när vi pratade, att 25% av alla unga män i Sverige helt instämmer med påståendet att många kvinnor överdriver hur jämställt kvinnor behandlas i Sverige. Och att ytterligare 17% svarar att det stämmer till stor del. Mm. Alltså vad tänker du om de här siffrorna? Det är ju...
Jag tänker att vi som samhälle har en läxa att lära av det här. För att det finns en föreställning av att en ny generation per automatik kommer vara mer jämställd. Att saker per automatik med tiden blir bättre. Mm. Att unga är så medvetna om ojämställdhet och de strukturerna. Att det inte är någonting vi behöver prata så mycket om. Och där tror jag att vi har varit så här, kanske för att vi inte orkar något annat som jag sa innan. Att vi har varit så här, men det är lugnt. Killar idag, de ser ju så här hen och vet vad samtycke är.
Ja,
men de vet det, men de skiter i det. Så de spelar det för roll liksom. Mm. Och där har vi ett jättestort ansvar som samhälle, att vi har liksom bankat in den bilden hos unga. Tittar man på näringslivet till exempel, så finns det också rapporter som visar att största hotet mot ett jämställt näringsliv är unga chefer, för att de tror att de redan är klara. Unga identifierar sig som väldigt medvetna, som jämställda. Det här är inte något för mig, det här är något för gubbarna.
Detta
jag
kan
ser
jag
inte
redan.
Kön. Och då, det är då man tappar. Det är då liksom utvecklingen stannar av och riskerar att gå bakåt.
Mm.
Att det finns en sån skräck för kvinnor att bli inkvoterade, att det finns en skräck för att bli någon som kvoterar in, att det finns liksom, vi behöver inte jobba med jämställdhet på den här coola arbetsplatsen liksom. Mm. Att det är lite
det
så
sitter ju åt det
och så. Precis. Och vi har bara varit så här, men det är lugnt, vi riktar insatserna mot så här 50 plus.
Nej.
Och där har vi gjort fel. Och där har ju skolan en jätteviktig roll. Jag vet att det har skett faktiskt efter MeToo. Det måste man säga, en jättestor förändring kring sex- och samlevnadsundervisningen. Exakt. I skolan och så, vilket är jätteviktigt. Men ändå ser vi de här siffrorna svart på vitt.
Mm.
Liksom, att det fortfarande finns problem med killars syn på kvinnor och kvinnors sexualitet.
Mm. Ja, jag vet också i den statistiken som du rabblade där att många unga män också men tycker att män är bättre politiska ledare eller det är män som ska driva bolag, sitta i bolagsstyrelser och så vidare.
Och för oss som liksom befinner oss i någon typ av samhällsdebatt så är det så självklart att det inte är så, att vi kanske tror att alla tänker som vi. Genusflum, bla bla bla, liksom att så här, Sverige som är så jämställt, vi har pratat om det här så länge, vi har ältat att vi har svårt att fatta att det sitter unga killar i skolbänkarna idag och fyller i liksom en studie där de säger att så här, män är bättre ledare, killar borde ha mer rätt att utforska sin sexualitet än vad flickor har. Det är så oförståeligt för oss.
Ja.
Att vi liksom blundar och springer åt andra hållet. Och det är någonting som vi verkligen måste skärpa oss med.
Ja.
Och bara, nej, det blir inte bättre per automatik.
Nej. Exakt. Men slutsatsen som vi i alla fall drar när vi läser boken är att många av de kvinnor som du har pratat med har ju liksom, alltså det var ett enormt kämpande för väldigt många kvinnor och som har satt djupa spår än idag. Det var många kvinnor som blev sjukskrivna och mådde väldigt, väldigt dåligt.
Mm.
För ett väldigt litet framsteg, alltså nästan så att jag vet att det var någon du pratade med som kände nästan att så här, det var fan inte värt det.
Nej.
För att ja, jag ser att vi gick framåt lite, men mitt personliga ledande gjorde det typ ovärt.
Mm.
Alltså vad tänker du, hur ska man liksom, hur blir det en revolution på riktigt och hur bryter man en backlash?
Ja, men jag är glad att du kom in på den frågan just... Det många lyfter, det är ett så här återkommande ord att så här, det kostade så mycket, eller det är en återkommande mening i boken att det kostade så otroligt mycket att göra det här, för att när vi pratar om MeToo och den hösten så upplever jag att vi tenderar att prata om det positiva, det stärkande, även om vi i början idag när vi började prata gick in på det som var tungt också, men vi pratar nästan om det som en så här, jag kände mig så stark och jag bara skrev MeToo, bla bla bla. Men för många var det jättejobbigt att skriva de här orden.
Mm.
Det var inte någonting man gjorde enkelt. Det var inte någonting som bara var stärkande. Det var liksom extremt kostsamt och sorgligt och tungt också. Och det tänker jag också viktigt att ha med sig när vi liksom kritiserar MeToo-rörelsen, att så här, okay, vilka är det som på något sätt drabbas hårdast av den här kritiken? Jo, det är ju alla de här enskilda kvinnorna som gjorde någonting som var väldigt, väldigt jobbigt för att de trodde på förändring. Men jag tror att ett sätt att ge dem upprättelse är att börja prata om MeToo som något annat än enskilda liksom presetiska frågor
och häxjakt enskilda, på män.
Ja, och häxjakt och så, utan att liksom att hålla i. Jag tror att ett sätt att liksom bryta den här backlashen är ju också att bli medveten om att den pågår och att den faktiskt inte har någonting med svenska kvinnor och deras sätt att agera under 2017 att göra. Alltså, den är inte en konsekvens av att något var dåligt.
Nej.
Den är en konsekvens av att någonting var bra.
Mm.
Jag tror att kan man bli övertygad i det, kan man bli övertygad om att vi behöver mer MeToo, då tror jag att man i alla fall kan liksom hejda utvecklingen. Och att liksom återigen säga så här, hit men inte längre.
Mm.
Det går inte. För att det finns ett problem i Sverige som är att vi ser oss som så pass jämställda att de här frågorna nästan inte angår oss längre. Och det är tufft att vara den som hela tiden säger att så här, vi är inte så jämställda, vi är inte så jämställda,
nej,
vi är inte så jämställda. För vem vill lyssna på det? Men det är exakt det vi måste göra, och vi måste göra det för de här kvinnornas skull. Som vände ut och in på sig själva och som många har fått sina liv förstörda för att de försökte skapa förändring. Och att vi som då har plattformar ska säga så här, ja nej, det gick ju lite för långt då, ja bla bla bla. Och liksom prata om de här olika myterna om kvinnor, det är liksom inte, det är inte okej. Så jag tror att vi måste förstå på vilket sätt vi alla är en del av den här strukturen som upprätthåller den här motreaktionen. Och att våga bryta oss loss från det, även om det inte är alls populärt nu. Man är skittråkig. Alltså det är ju, vi lever ju i en så anti-MeToo, anti-woke-tid. Liksom.
Ja, verkligen.
Men vem mår bättre av det? Ingen. Jo, män. Som grupp, liksom.
Ja.
Men är det det man ska ägna sitt liv åt? Nej, jag tror inte de flesta kvinnor vill det. Och då måste man liksom sätta hårt mot hårt. För jag menar, vi kräver inte för mycket.
Nej.
Det kom en motreaktion på att kvinnor ville ha rösträtt.
Ja, precis.
På att kvinnor ville arbeta.
Ja.
Alltså allt det här kommer det motreaktioner på.
Och det får man alltså glömma bort.
Nej, men precis. Att så här, det finns, jag inledde boken med ett citat från en poet som heter Adrienne Rich. Som hon skriver, på 60-talet skrev hon något i stil med att så här, liksom varje samtida feminist utmålas som en liksom onormal utväxt på samtidens ansikte. Alltså varje feminist i varje tid är för jobbig, vill för mycket, kräver för mycket, är för konstig, är för ful, är för högljudd. Så även vi idag liksom. Men det ligger ingenting i det.
Men tittar man tillbaka sen på historien så blir det liksom, ja. The shit.
Okej, vi har kommit till sista frågan.
Ja.
Vad inspirerar dig i liksom hela ditt arbete?
Men jag tror det är de enskilda kvinnorna, alltså vanliga kvinnorna som är, som finns bakom all den här statistiken vi matas med kring kvinnliga fattigpensionärer, kring utbrända undersköterskor, kring barnmorskor som inte hinner kissa, kring kvinnor som är utsatt för våld, kvinnor som är utsatt för sexuellt våld. De kvinnorna och deras berättelser, och hur vi som ändå har plattformar har möjlighet att lyfta fram deras berättelser, men också skapa opinion kring att skapa förändring för deras förutsättningar. Det är nog nyckeln, tror jag, i mitt arbete och varför jag väljer att fortsätta jobba med de här ämnena som jag gör.
Tack så jättemycket för boken och för att du vill gästa Ångestpodden.
Och var hittar man boken?
Överallt.
Överallt.
Den finns i fysisk butik, men jag vet att den finns på Bokus, Adlibris, Adlibokhandeln.
Tack så jättemycket.
Tack.
Tack.
Alltså jag kan ändå känna mig lite skyldig till hela det här med att också vara den som tycker att allt helt plötsligt blev en häxjakt på män.
Ja, jag också. Jag kan också känna det här att jag också undrar varför fastnade vi i den här medierapporteringen.
Ja.
Men, och då menar jag, jag fastnade också. Jag fastnade.
Precis. Alltså jag kände mig väldigt liksom... ja, men jag kände mig träffad.
Hundra jag med.
Ja, verkligen.
För att så... Jag frågar typ mig själv, varför var det så viktigt? Såklart viktigt för att så man får inte anklaga någon som inte är dömd och så vidare och så vidare.
Men
varför fastnade jag där?
Precis. Det blev plötsligt ett ännu större problem än alla de här sexuella trakasserierna.
Ja, exakt.
Det blir så, ja, fast så får man inte göra. Nej, man får inte antasta någon eller ligga med någon som inte vill det heller. Men det är bara så, glömde man typ bort.
Ja, alltså, så här. Alltså det är ju jätteproblematiskt.
Ja.
Men jag undrar också så framåt, hur, alltså, hur ska det bli? Vad har hänt med oss efter MeToo?
Ja.
Är svaret ingenting?
Ja. Nej, men vet du vad som kan störa mig? Det är när man så här, för som Irena sa också, att så här, att jag har tillåtit mig själv, och jag vet att många andra har tillåtit sig att sitta då i, låt säga, typ en paneldiskussion på bokmässan, säger vi. Och de som då arrangerar den här paneldiskussionen, de har tyckt att de har tänkt steget längre när de väljer att fokusera hela debatten eller diskussionen på, fast namnpubliceringarna var ju inte okej. Lite samma som att man tycker att man har tänkt ett steg längre när man säger att, fast tänk så smittar psykisk ohälsa.
Ja,
alltså man gör det till ett större problem, att vissa börjar känna efter, än att i det stora hela är det väl förfärligt att så jävla många mår dåligt och inte får hjälp.
Ja, men, gud,
men man säger, känner sig så lite hipp. Som helt plötsligt så vågar vända sig ifrån den egentliga debatten. Man bara, det enda du gör är att springa liksom det som de coola tycker är bra att vi pratar om.
Ja, och jag... Ja,
coola, alltså, med situationen.
Nej, men det är så jävla sant. Ja. Och det är också... Ja, men det är något störigt i att så att vi inte bara släpper det heller.
Mm.
I att så, jag vet inte ens, det känns som det inte var länge sedan jag hörde i någon podd eller jag läste något. Ja, då var det återigen Åsa Lindeborg, Benny Fredriksson, Aftonbladet publiceringarna och jag var så, men vi är väl färdiga?
Ja.
Eller är vi inte färdiga med det?
Mm, precis. Ska vi, men vi har helt glömt bort att fortsätta problematisera män som tar sig rätten att göra saker med kvinnor som de inte tycker.
Ja, men alltså att så här, ja, men har våldtäktsdomarna gått ner sen MeToo?
Ja.
Det, jag vet inte, men jag har inte läst att de har det. Alltså, förstår du? Och att så här, vad är egentligen det största problemet här?
Mm.
Det är kanske ändå att kvinnor inte kan gå ut på kvällen.
Ja, och att man som kvinna känner att det är inte någon mening att anmäla
män.
Alltså det är väl ändå det stora problemet. Ja. Ja. Ja, läs Irenas bok om ni också vill få ett litet uppvaknande.
Ja. Okej, det är valupptakt.
Ja.
Vi täcker det här valet åt er. Frågorna som rör psykisk hälsa, ohälsa, elevhälsan såklart, barn- och ungdomspsykiatri, vanlig psykiatri eller liksom vuxenpsyk. Förvånansvärt lite än så länge.
Ja. Men nu är det bara onsdag idag när vi spelar in det här.
Gå in på vår Instagram, Angestpodden. Men framförallt, skriv under vår namninsamling 3minuter.se. När vi har en statsminister ska namninsamlingen lämnas över. Och vi vill ha minst 15 000 namn.
Ja.
Vi har 10 500 nu.
Och på söndag så kommer ju ännu ett partiledaravsnitt. Då med Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar.
Vi hörs då, helt enkelt.
Det gör vi. Hej då!
Hej då!
Podplay.